Välkommen till Rättsfallet inifrån med Blend of Lex Nova med tips och analyser från ombuden i de hetaste målen.
I veckans avsnitt av Rättsfallet inifrån berättar Magnus Tonell från Next Advokater om målet där den största royaltyersättningen hittills i Sverige har dömts ut av Patent- och marknadsöverdomstolen. Först berättar han om bakgrunden till fallet.
Ja, det här målet gäller en arbetstagare som jobbade som regional marknadschef 2009 på ett företag. Ett företag som producerade eller utvecklade produkter inom strålterapiområdet. Strålbehandling av cancerbehandlingar och så vidare. Och det som den här uppfinningen handlar om, det är en patientpositioneringsutrustning. Det vill säga en uppfinning som syftar till att förbättra patientflödet och patientsäkerheten när man positionerar in en patient i en strålbehandling genom att återprojicera ljus på patienten för att på det sättet låta behandlingspersonalen rätta till både position och kroppsställning på den enskilda patienten för att man helt enkelt ska stråla på rätt ställe och inte stråla bort frisk vävnad. Och det är det som den här uppfinningen har syftat till, att underlätta den här inpositioneringen.
Spännande. Och det är alltså din klient som har kommit på det här?
Ja, precis. Han var uppfinnare till det här, den här produkten. Han har en bakgrund som programvaruutvecklare faktiskt. Och vid den här tidpunkten så jobbade han som regional marknadschef för försäljning av tidigare produkter inom patientpositionering med helt andra typer av funktionalitet. Så han jobbar alltså inte med forskning och utveckling av den här produkten.
Och det här målet är ju lite unikt. Varför pröva sånt här så sällan i domstol? Det
finns ju flera anledningar till det här. Det här är ju en lagstiftning som tillkom för över 70 år sedan nu. Och det finns faktiskt väldigt få rättsfall från högsta instans. Det är bara några få till antalet under alla de här åren. Och dels beror det ju på att stora delar av området ryms inom den kollektivavtalade ersättningsordningen. Det har funnits en lång tid tillbaka uppfinnaravtal där arbetsgivare och arbetstagare inom ramen för en kollektivavtal har reglerat frågan om uppfinnarersättning i kollektivavtal och haft särskilda ersättningsordningar för det med schabloner och liknande. Och där har man också avtalat om att ha särskild skiljenämnd som har prövat när parterna varit tvistiga. Och en av bakgrunden till varför jag tror att det är så få fall, det är att det är väldigt dyra fall att driva. Och att det inte har funnits någon rättspraxis i någon större utsträckning som har anvisat hur man ska beräkna den här skäliga ersättningen och vilka belopp det kan vara. Så att jag tror att det är liksom huvudorsaken, att det här har varit väldigt svårt för en enskild arbetstagare att driva de här tvisterna. Det blir väldigt ofta stora krav på att driva mycket bevisfrågor om en uppfinningskommersiella och industriella värde bland annat.
Men vad är det som gäller generellt för arbetstagares uppfinningar, om du kan dra det lite kort?
Ja, alltså utgångspunkten i, det finns ju en särskild lag om arbetstagares uppfinningar. Och det är, den är ju som sagt över 70 år gammal. Och där säger man uttryckligen att utgångspunkten är att det är den enskilda uppfinnaren som har rättigheterna till uppfinningar inom ramen för anställning om inte lagen säger uttryckligen något annat. Och generellt så är den här lagen dispositiv, det vill säga att arbetstagare och arbetsgivare kan i enskilda anställningsavtal eller kollektivavtal avvika från LAU. Och det gör man i hög utsträckning också, med ett par undantag. Och ett av de undantagen är 6 paragrafen, lagen om arbetstagares uppfinningar, som gäller rätten till skälig ersättning. Den kan man inte avtala bort i förhand. I det här fallet rörde det en så kallad övrig tjänstuppfinning. Det vill säga att det var inte kopplat till en forskning- och utvecklingstjänst, men anställningen.
Vilken bedömning gjorde Patent- och marknadsdomstolen i den här frågan om kompensation?
Ja, de kom ju fram till att arbetstagaren inte hade rätt till ytterligare ersättning. Grunden i det här fallet var ju att arbetstagaren yrkat på skälig ersättning, en royalty-metod. Där kom ju patent- och marknadsdomstolen fram till att det inte förelåg någon liksom rätt till ytterligare ersättning utöver den lön man hade fått.
Och vi går över sen till PMÖD.
Ja, patent- och marknadsdomstolen då, PMÖD, gör ju lite olika ansatser. Den första ansatsen som var skillnaden mellan patent- och marknadsdomstolens och patent- och marknadsöverdomstolens bedömning, det var ju det att man patent- och marknadsdomstolen hade utgått ifrån principen som gäller för forskningsuppfinningar. Det finns en särskild reglering i 6 paragrafen LAU som säger att när det gäller forskningsuppfinningar så får arbetstagaren endast rätt till ytterligare ersättning om värdet av rätten till uppfinningen överstiger vad som man med hänsyn till arbetstagarens lön och övriga förmåner i tjänsten rimligt kunde förväntas. Patent- och marknadsdomstolen gjorde bedömningen den att den principen även skulle gälla övriga tjänstuppfinningar. Och det gjorde man trots att det egentligen framgår direkt av lagtexten att det endast är forskningsuppfinningar den här principen, begränsningsprincipen, ska gälla. Det framgår också av förarbetena och doktrinuttalanden att det här är en specialregel för just forskningsuppfinningar. Men där ansåg patent- och marknadsdomstolen att man ändå skulle göra den distinktionen. Så att det var en viktig distinktion. För där kom PMÖD fram att man skulle tillämpa 6 paragrafen enligt lagens ordalydelse. Så att det var ju en viktig utgångspunkt som var en stor skillnad. Den andra stora skillnaden mellan patent- och marknadsdomstolens bedömning jämfört med PMDs bedömning, det var ju den att PMD ansåg att baserat på den bevisning som presenterades i målet att uppfinningen hade haft ett begränsat kommersiellt värde för företaget. Medan PMÖD kom fram till att det hade ett betydande kommersiellt värde och att det fanns en koppling mellan uppfinningen och den omsättning som den här produkten har genererat. Så där gick ju PMÖD och gjorde en helt annan bevisvärdering än vad PMD gjorde på det bevismaterialet som fanns.
Men vad ansåg ni att uppfinningen var värd?
Då gjorde vi så att vi tog in sakkunniga som fick uttala sig om vad som skulle vara en rimlig värdering av uppfinningen. Och då när man tittar på uppfinningar så finns det lite olika metoder för att fastställa en värdering av en uppfinning. Och en vedertagen metod är en metod som heter relief from royalty-metoden. Och då gör man helt enkelt så att man bestämmer vilken licensavgift hade varit marknadsmässig eller rimlig om man hade tecknat ett licensavtal av sin uppfinning. Och baserat på data från andra licensavtal i liknande fall och en hel del underlag så kom de sakkunniga fram där man hade funnit att en rimlig royalty för den här uppfinningen är 5% av omsättningen av produkten. Så det var utgångspunkten i värderingen av uppfinningens värde.
Vad beaktade domstolen sen i bedömningen av skälig ersättning i överinstansen?
Ja, i överinstansen så delade PMÖDs utgångspunkterna för prövning och prövade också beräkningen av skälig ersättningen. Och bekräftade att en sån här royaltymodell som sådan var tillämpbar. Att man också kan ha en modell där man tillämpar ersättning med fastställa framåt i tiden under den tid som patentet är. För oftast har ju värdet av en uppfinningen, den kan ju vara stor under hela produktlivscykeln. Framförallt när det gäller produkter med en lång produktlivscykel. Och då är det ju rimligt att man får ersättning också för den tiden som uppfinningen har ett kommersiellt värde. Och i det här fallet hade vi bestämt det till den tiden som patenten löpte ut. Och det var ju något som PMÖD tog avstamp i.
Ja, för ni yrkade ju 5% av intäkterna från försäljningen och sen även en klumpsumma om nästan 22 miljoner kronor. Men utfallet blir cirka 4,3 miljoner och 1% av intäkterna. Hur ser du på det här?
Ja, det är ju alltid när man det viktiga fastställer att PMÖD gick med och utgick från den bedömningsprinciper som arbetstagaren har gjort här. Så i den delen var det ju full framgång. Sen är det ju bevisfråga, frågan om, ja men vad är en skälig licensavgift här? Och då har ju uppenbarligen domstolen vid en samlad bedömning gjort en prövning här att med den här avdraget att man hamnar på 1%. Så där är väl som alltid när man tittar på frågor om bevisning. Hur mycket bevisning ska man ha för att kunna fullt ut visa vilken nivå som är utgör skälig ersättning?
HD har ju precis beslutat att inte pröva det här målet. Varför är det så, tror du?
Det blir ju rena spekulationer naturligtvis. Men en sak är väl att det här är det något som ligger helt inom så att säga, ramen för PMÖD, specialkompetens. Då är det just de här frågorna kring uppfinningar, patent och så vidare. Och sen får man väl också göra den bedömningen att man ansåg att PMÖDs skäl framstod som korrekta. Jag tror att man helt enkelt känner att här anvisar rättsläget på ett tydligt sätt och att det inte finns ett behov av att ytterligare klargöra den här frågan.
Men vad bör man som arbetstagare tänka på om man jobbar med just innovationer? Räcker LAU eller behöver man reglera det här i anställningsavtal eller dylikt? Vad tycker du?
Möjligheten för en enskild arbetstagare att förhandla de här frågorna är ju oftast relativt obefintlig. Av den enkla anledningen att en arbetsgivare av naturliga skäl behöver ha enhetlighet och behöver ju ha kontroll och så vidare. Så att, och det finns ju en anledning varför den här lagstiftningen är indispositiv. Så att jag tror att det som är viktigt att kunna konstatera här, det är ju att kunna dokumentera vad man har gjort och värdet av det som är. Problemet eller utmaningen i de här fallen, det är ju det att ett uppfinningsvärde, både kommersiella och industriella värde, de riktigt stora innovationerna, de banbrytande uppfinningarna, de identifieras oftast inte i det första skedet, för då är det ju något nytt. Så då kan du ju ta innan uppfinningens, vad ska jag säga, reella kapacitet eller förståelsen för att en uppfinning har ett stort värde. Det kanske är 10 år efter att uppfinningen är anmäld till arbetsgivaren. Och det här skapar ju en utmaning att göra upp om ersättningen. För ersättningsrätten uppstår ju faktiskt vid den tidpunkt man anmäler uppfinningen. Och det är klart att en licensmodell underlättar ju på det sättet att blir det inga intäkter framåt, ja då blir det inga ersättningar framåt. Så det kan ju skapa en viss flexibilitet. Men, och sen är det väl så att inom många områden så jobbar man med schabloner och liknande. Vilket gör att då kommer inte den här frågan upp.
Så skulle du säga att du är nöjd med utfallet i den här processen?
Alltså man kan ju aldrig vara nöjd när man inte... Nej, inte ens hur man får helt rätt. Och i det här fallet så sänkte ju även PMÖD det ersättningsanspråk som arbetstagaren yrkade i målet. Men man kan väl konstatera det att den ersättning som uppfinnarersättning som betalades ut i målet eller dömdes ut i målet ändå i mig vetligen den så att säga by far högsta ersättningsbeloppet som har dömts ut i den här lagens över 70-åriga historia.
Det sa Magnus Tonell. Rättsfallet inifrån är tillbaka igen om 2 veckor.